Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Dagens ämne i Babys podcast handlar om alla blivande föräldrars skräck, skulle jag vilja säga. Nämligen syrebrist hos barnet, det vi kallar asfyxi, rätt eller fel. Vi kommer prata om mekanismerna bakom en syrebrist, varför den uppstår, går den att förebygga och så vidare. Med oss i studien finns såklart en expert, forskare, barnöverläkare och neonatolog, Ola Andersson. Ola, som ni säkert tidigare lyssnat till i, just det, Babys podcast, och vi pratat sen omnavling och SAVE-studien. Men nu lyssnar du till mig, Carina Barnmorska, och
till mig, Rebecca, gynekolog.
Men så varmt välkommen, Ola, tillbaka.
Tack så hjärtligt mycket.
För det är dig och din kunskap vi ska lyssna till i detta intressanta, viktiga ämne. Kanske skrämmande också.
Ja, att det här då med asfyxi, som jag nästan hellre kallar för syrebrist i samband med födelsen. Det är som du sa i inledningen, att det här är ju någonting som många föräldrar oroar sig för, det stämmer.
När jag sitter som läkare på mödravården, jag träffar ju väldigt många blivande föräldrar, och redan tidigt i graviditeten så brukar vi alltid ställa frågan om det är något speciellt som de tänker på eller oroar sig för inför att barnet ska födas. Och då svarar i stort sett alla, jag är så rädd för att mitt barn ska få syrebrist. Och då undrar jag, Ola, hur pass vanligt är det egentligen med syrebrist hos barn vid födsel?
Ja, och den frågan är kanske liksom varför det kan vara lite svårt att få svara på det, för det är ju hur mycket syrebrist man har. För man kan ju säga så här, att bara genom att passera förlossningskanalen om man föds vaginalt så blir det en kortvarig syrebrist för alla barn som föds. Så att däremot, om det är en syrebrist som verkligen påverkar barnet, där brukar man säga att det kanske är ett barn av 25% där barnmorskan kallar på en barnläkare eller på ett sånt här neonatalteam som kommer för att hjälpa barnet lite. Men å andra sidan så är det kanske bara ett barn på 1000 eller ja, lite mer som får någon skada som kan bli något problem för barnet. Så det är väldigt liksom spann i hur man tänker där.
Mm. Och det känns ju otroligt skönt att det ändå trots allt är så få, Ola.
Ja, och jag skulle säga att nästan det ännu skönare är just detta att eftersom barnet har en övergående syrebrist när det föds, så har barnet också byggt in reflexer för att hantera en kortvarig syrebrist som är naturlig. Och det gör ju också att de klarar, även om den blir lite svårare, bättre än vad man hade gjort kanske någon annan gång i livet.
Ja, men alltså, jag som förlossningsbarnmorska då, jag ser ju ibland barn som föds oväntat och är, ja men alltså, kommer ut och ser ut som en liten trasdocka. Precis. Mm. Och det är klart att det här är ju, känns ju inte lustigt för någon, och föräldrarna blir ju livrädda. Jag hade senast häromdagen faktiskt en pappa som svimmade när han såg sitt barn komma ut på det här sättet. Mm. Men då vet ju vi att som oftast så återhämtar sig det här barnet. Det har liksom på något smart sätt lagt sig det här vilan, paus. Mm. Det tar inte energi från kroppen, utan det lägger sig där, det vilar lite grann, och sen återhämtningen kommer ju där och barnet blossar upp eller skriker och ja, precis den här återhämtningen.
Ja. Där är ju en känd barnläkare, professor i neonatologi i Stockholm, Hugo Lagercrantz. Han skrev mycket om detta tidigare och pratade om dykreflexen. Det är inte bara han som har gjort det, men att barnet när det föds använder samma sätt att spara syre som då valar och delfiner använder när de kan vara nere under ytan i flera timmar. För vad barnet gör när det då föds vaginalt och har en liten påverkan, det är att det drar ihop blodcirkulationen i muskler och i tarmar och i huden, delar som inte behöver så mycket syre, och istället ser till så att hjärnan och hjärtat som behöver syre får mer och klarar sig mycket längre. Och det är precis, jag tycker du beskriver det så bra, Karina, att barnet kommer ut som en trasdocka. Men det är för att barnet har varit så smart så att det har liksom skickat det bästa blodet och det som innehåller syre till sin hjärna och hjärta.
Ja, till de här vitala organen. Det är så.
Ja, till de vitala organen.
Ja, så himla klok kroppen är liksom.
Ja, och där är till och med då så här att hjärtat slår lite långsammare. För att annars är det ju, både kan jag tänka mig, du som barnmorska och vi som barnläkare, det första vi försöker bedöma när vi tittar på ett barn som är med i taket när det kommer ut, så är det ju hur fort hjärtat slår. Och det är ju det första vi märker när barnet börjar återhämta sig, så stiger takten på hjärtat eller pulsen då.
Mm. Och det är ju det här vi tittar på redan i magen när vi tittar, lyssnar med doppler eller tittar på CTG och så vidare. Det är ju de här bradykardierna när barnets fosterljudpuls går ner. Mm. Och då är det klart att då måste vi ju göra någonting eller försöka då att se till att barnet antingen föds eller får en återhämtning i det här.
Så egentligen så kan man kanske säga så till och med att det är inte riktigt hur barnet mår precis när det kommer ut, utan det är hur det återhämtar sig. Det är ju det vi tycker är det viktiga. Om det tar 30 sekunder som det gör för många, eller någon minut som det också är vanligt, eller om det tar längre tid. Och det är ju väldigt få där det tar längre tid än några minuter för dem att hämta sig och börja andas eller skrika igen.
Mm. Mm. Det är det faktiskt. Men du, vad vet man om de här, varför drabbas vissa barn då? Vad finns det för bakomliggande mekanism?
Mm. Ja, men det är klart att alla som lyssnar på detta vet ju det. Men jag kan ju väl ändå säga att barnet har ju navelsträng som är kopplat till moderkakan som sitter fast i livmodern. Och då är det ju mammans syre som går till hennes livmoder, och där lämnar ju mamman över syre till moderkakan, och sen kan den syret gå över till barnet, och barnet använder ju det för att syresätta alla sina vävnader. Och därför så kan det liksom, om mamman mår jättedåligt så kan barnet få syrebrist, om moderkakan mår dåligt så kan barnet få syrebrist, om navelsträngen på något sätt kommer i kläm eller någonting sker med navelsträngen kan barnet få syrebrist, och om barnets eget hjärta inte fungerar så kan det få syrebrist. Så det finns ju många olika skäl till detta. Och en del är ju lite mer långsamma och pågår under ganska lång tid. Och där det inte egentligen är en svår syrebrist, utan att barnet bara har lite syrebrist hela tiden. Och då blir det lite som ungefär som om man hade bott högt uppe på ett berg. Att man skaffar sig högre blodvärde. För ni vet, när man bor uppe i bergen så är det ju lägre syre. Mm. Syremättna där, och barnet gör precis på samma sätt, att om det har en mer långtgående syrebrist så kompenserar det genom att bloddopa sig själv, kan man säga. Medan det vi pratar om nu är kanske mer den här akuta asfixin eller syrebristen, där det är just det att antingen att moderkakan lossnar, det vi kallar för ablatio, eller att navelsträngen på något sätt kommer i kläm. Och då blir det ju en akut syrebrist. Då är det precis som om för oss att vi slutade andas. Barnet kan inte få något syre, och så det blir ungefär som att det kvävs, kan man säga.
Finns det någon skillnad i liksom, prognos hur det går för barnet beroende på om det är en kronisk syrebrist under graviditeten eller en akut i samband med födseln?
Ja, och den här kroniska syrebristen, där är det så här att där lär sig barnet och anpassa sig till det. Men de barnen kan ju vara lite mindre när de, alltså de väger lite mindre och de kan ha lite lättare att få låga blodsocker. Och där vet man inte riktigt om det är den låga vikten och näringsbristen. För de barnen får ju också lite näringsbrist. Det är inte bara syre de saknar, utan det är ju all typ av näring de får. Mm. Men de barnen brukar ju inte bli några större bekymmer. Jag hade själv föddes och var väldigt liten. Så man kan i alla fall sitta här och få vara med i podcaster när man har en sån lite kronisk näringsbrist.
Ja, man kan bli överläkare och docent i alla fall.
Ja, precis. Medan, det kan vi väl trösta oss med då. Eller så, medan den akuta syrebristen, där är det ju mer ungefär som att det kommer en akut skada eller en akut påverkan på hjärnan.
Mm.
Och ska jag gå in på det så ibland så tänker jag att man kan nästan tänka på den där akuta skadan på hjärnan som en, ungefär om man stukar en fot, så nästan alla som stukar en fot blir liksom lite svullna och har lite ont. Och det är liksom den här lindriga, eller liksom lite halvlindriga syrebristningen, syrebristen. Där kan barnen få lite huvudvärk och vara irriterade av syrebristen. Men det blir liksom, det går över precis som en vanlig stukning. Medan däremot om det får stå lite längre, då kan det ju vara vävnader som går sönder i hjärnan eller i annat. Och som kan ha svårare för att reparera sig.
Den blir mer långsiktig då, och då är det under graviditeten som under en tid har den här kroniska
påverkan. Nej, där tycker jag inte man ska tänka att man ska förvänta sig någon hjärnskada när det är den kroniska, utan detta är den akuta syrebristen. Den här liksom lite mer långvariga, där upptäcker man ju oftast att, och det kan säkert Rebecka berätta mer om, där upptäcker man ju oftast på mödrahälsovården eller kvinnohälsovården att barnet inte växer som det ska, och då börjar man ju följa det, och man kan, det finns ju kriterier då för att avgöra om barnet växer för långsamt och att det kanske mår bättre av att komma ut än att få ligga kvar hos mamman. Eller vad säger du, Rebecka, där?
Ja, jo, precis så är det, och mycket av det vi gör i mödravården är ju just för att följa barnets tillväxt och lyssna på hjärtljud. Och, så att det är ju någonting som vi följer och har liksom program för när det någonting faller ut. Att vi håller koll med ultraljud och så vidare.
Ja, så där tror jag att vi har väldigt duktigt. Men utan det är de här som kommer akut där moderkakan lossnar eller navelsträngen kommer i kläm. Det är nog där det är de stora bekymmerna. Eller det är där vi inte riktigt vet vad vi har att förvänta oss när barnet föds.
Mm. Men du, hur tillförlitliga de här mätinstrumenten som vi har då med screening, CTG och så vidare, vad ser vi där? Någonting av syrebristen?
Ja, men det, jag är säkert en förlossningsläkare duktigare på detta än jag är, men om jag ska försöka ändå återge vad jag har uppfattat eller hur jag tänker kring detta, så dels har vi CTG som ju är en maskin som mäter dels mammans verkar och sen är det barnets puls eller hjärtfrekvens. Och är den normal, har jag förstått, att då är allting bra, men sen kan den ha avvikelser. Och är det då avvikelser, just som du säger, med barnets hjärta slår för fort eller för långsamt eller på något annat sätt avvikande, så kanske det ändå bara är ett barn på fem som kommer till att må dåligt när det kommer ut. Så den är väldigt bra för att berätta när någonting är normalt, men inte jättebra på att avgöra om barnet är dåligt eller inte. Och därför så brukar man ju försöka att komplettera det med att ta ett sånt här skalpprov, att man tar ett litet blodprov när barnet är på väg att tränga ner, så kan man ta ett laktat eller pH-prov. Men det är något som du gör mycket mer ofta än vad jag gör, Carina.
Man tittar på mjölksyra och ja. Det är ju som när vi springer värsta maratonloppet eller vilket lopp som helst. Mm. Så ökar ju mjölksyran på sig, alltså det som vi kallar laktat i kroppen. Just och det kan man ju ta då på bebisens huvud och en liten droppe blod som kan påvisa det här då. Mm. Och det följer man ju också som en del av de här mätinstrumenten, om man kallar det så.
Men det kan man ju bara ta för, först när, vad heter det, livmoder och munnen har öppnat sig och vattnet har gått väl innan dess.
Mm, ja, precis. Mm. Så är det.
Ja.
Du, finns det andra orsaker till en asfyxi? Du var inne på en navelsträngskompression, alltså när den navelsträngen kläms åt. När moderkakan inte fungerar som den kanske borde optimalt. Läkemedel, kan det vara en anledning där mamman alltså har tagit läkemedel?
Nej, inte att det är en asfyxi som händer innan barnet föds. För då hade barnet ju inte växt och betett liksom normalt. Så de läkemedlen, det vet man ju att man ska undvika. Har man gett något starkt smärtstillande läkemedel som liknar morfin och så, då kan barnet precis när det kommer ut alltså sluta andas eller inte vilja andas, men det finns det ju motmedel för, så att när jag skulle inte säga att det är någon läkemedel som förvärrar asfyxin, men däremot som sagt så är ju detta då att om ett barn redan har en dålig kondis, som vi kan kalla det för det. Och att om barnet redan har haft det lite snålt med näringen inne i magen, eller snålt med, liksom vuxit lite dåligt, eller om förlossningen blir väldigt långdragen, eller alltså på något sätt att barnets reserver inte är på plats, man föds lite för tidigt, ja, det är klart att då klarar man ju en syrebrist lite sämre än om man har haft jättebra in i magen. Så det är väl liksom i så fall det. Navelsträng runt halsen är, tänker jag väl, är också ett sätt för den att klämmas åt, men det vet man ju också att om den liksom har rullat runt halsen några varv, så kan det ju också göra att det blir en syrebrist. Och om barnet fastnar på väg ut, det här spännande ordet skulderdystosi, då är det väl också en risk att barnet är påverkat när det kommer ut.
Mm. Och där måste jag ju då flika in lite, Ola, för det här med navelsträngen runt halsen, det har ju extremt många barn utan att det är fara överhuvudtaget med det. Och det kan vara ett och två, jag har sett tre varv, bara den sitter löst runt halsen liksom, så tar vi ju bort den så fort barnet liksom föds fram.
Precis.
Och där är det ju oftast inte någon fara. Det är när den hårt dras åt och det är extrema fall, kan man säga. Och vad gäller läkemedel så behöver ni inte vara oroliga för det ni får i ryggbedövningen, epiduralen eller spinal. Det är inget som påverkar barnet. Och vid de tillfällena där vi gett mamma de morfinpreparat, som du säger, Ola, dels så kan man ge ett motpreparat då till det här till barnet, men också de barnen har vi ju så kontroller på.
Precis.
För det som kan hända med barnet, det är ju inte direkt en syrebrist, utan det är ju mer att den blir som vuxna, vissa vuxna kan bli, man blir andningsdeprimerad, alltså att andningen kan gå ner lite grann och att man inte har samma...
Man andas långsammare, kanske glömmer bort något andetag eller
precis.
Så.
Precis. Och det där har vi ju full kontroll på de små bärarna, så det behöver ni inte heller vara bekymrade för. Men du, någonting som vi ofta pratar om eller hör, många tror sig i alla fall säga, eller tror sig säga, de säger att överstimulering, alltså det här med värkstimulerande dropp, läkemedel, skulle kunna vara, och vissa säger att det kan vara största anledningen till att barnet får syrebrist. Vad är din uppfattning om det?
Ja, jag är inte påläst på det, men alltså mekanismen där är ju just detta att om man ger det så kommer livmodern, den muskeln att dra ihop, mammans livmoder att dra ihop sig så mycket så det är svårt för hennes syrerika blod att ta sig fram till moderkakan. Så det skulle ju vara skälet då att om man har väldigt täta sammandragningar som inte riktigt kan slappna av emellan, för det krävs ju då att det gör det. Men egentligen så är det här, detta är ju mer förlossningsproblematiken än nyfödda, så jag vågar inte säga mer än så faktiskt.
Ja, men det är ju så det är. Alltså, i samband med att livmodern drar ihop sig under en värk så blir det ju en tillfällig paus i blodflödet över till barnet. Det blir ju mindre syre och mindre energi över till barnet, men det är ju barnet gjort för och rustat för att klara av ett visst antal verkar på 10 minuter till exempel. Det är ju när verkarna blir alldeles för täta, att det inte blir någon paus, att inte fostret eller barnet får någon återhämtning emellan. Eller om det blir en sån verk som liksom inte vill släppa och den här pausen med syretillförsel blir för lång. Det är där bekymret är. Och det är ju någonting som vi har koll på när vi är verkstimulerande läkemedel. Hur många verkar blir det på 10 minuter? Det får inte vara för många.
Nej, och där, ser ju till att det är paus. Där har vi ju barnet under uppsikt hela tiden. Där kontrollerar vi och ser ju med CTG också. Hur det ter sig med det här verkarbetet. Som du säger, Rebecka, det ska vara en verk, men det ska alltid vara en paus mellan 2 sammandragningar verkar. Jätteviktigt.
Men jag sitter och tänker på detta som du var inne på nu, Rebecka, som jag sa innan, att det här är ju, barn har ju fötts i många tusentals år, och naturen har ju fått anpassa sig till att det här som ju är bland det besvärligaste vi är med om i hela livet, att födas. Det är ju en utsatt situation för barnet, och det är klart att de barnen och de liksom släkter som har haft mest eller bäst reservmekanismer och reflexer för att ta sig klara av det, de har ju också överlevt. Så att jag tror att man som förälder, när man är orolig för detta och så, verkligen ska tänka att ja, men vi får lita på naturen och att vårt barn kommer till att få hjälp och klara sig. Och där tror jag att det är utmaningen för oss som är i förlossningsvården och tar hand om nyfödda. Det är ju just det, att vi ska hjälpa barnet att återhämta sig själv. Och där är ju det här som min forskning går ut på, att vi nu ska till exempel inte klippa navelsträngen direkt, utan att när barnet kommer ut så kan liksom den här cirkulationen av blod till moderkakan få fortsätta under några minuter. Och om barnets hjärta slår så kan det komma blod från, som har syrebrist ifrån barnet, kan gå till moderkakan och få lite syre och komma tillbaka. Det är ju ett av de sätten som vi försöker hjälpa barnet att hjälpa sig själv. Och det är fantastiskt att vi har sådana reflexer. Sen kan vi ju inte ibland förutse vilka barn som inte återhämtar sig. Det är ju det svåra. Det är ju förlossningsvårdens, eller en av förlossningsvårdens stora utmaningar, att det är så svårt att veta vilka barn det är som verkligen kommer att behöva mycket hjälp när de kommer ut, eller hur?
Ja, men visst är det så. Nej, men det är ju ändå så att barnet förbereder sig på en väldigt massa sätt, framförallt inför den vaginala födseln, som är ju det kanske det jobbigaste vi är med om i livet när vi ska födas fram. Inte riktigt så jobbigt när vi ska födas via kejsarsnitt eller kejsarfödsel. Så det här är ju inte, men det är ju mycket som ska... Det är mycket som funkar i kroppen, och det är det jag vill säga återigen, att det här är ju så små starka individer från början som klarar av den här resan, som om de nu inte reser sig direkt efteråt för att de är så små, så återhämtar de sig, som vi var inne på, och det är så viktigt att veta det. Men när du var inne på det här med, vi har ju pratat länge och väl om sen avnavling, som vi kan hålla på med flera timmar till, som är så viktigt och diskuteras om och om igen och mest hela tiden. Så, och det vet vi ju idag, att väntar vi med att klippa navelsträngen, jag vet att din forskning, där har du ju sett och tittat på 3 minuter, och vi vill ju gärna tro att det är ännu mer än just de 3 istället för som en period när vi klippte direkt när barnet var ute. Men om vi skulle vänta 3 minuter eller längre, tror du att vi skulle minska risken för syrebrist hos fler barn?
Nej, alltså syrebristen har den flesta av syrebristen har ju skett innan barnet föds. Så att vi kan nog inte minska risken för att födas med syrebrist, utan tanken med att låta den här navelcirkulationen eller liksom blodcirkulationen från barn till moderkaka pågå efteråt, det handlar ju snarare om att hjälpa barnet återhämta sig. Och där hoppas vi ju att man genom att vänta lite, att barnet återhämtar sig lättare. Och där är studierna, de som har undersökt detta är ju fortfarande få och små. Jag har ju gjort en i Nepal och nu så gör vi den här SAVE-studien i delar av Sverige. Men där är det precis som när man ska kontrollera andra metoder i sjukvården, att vi inte bara ska säga att det är bra utan att vi ska ju också upptäcka så att det inte är något farligt eller någon komplikation genom att göra så. Så det är därför vi håller på att studera det. Men inte minska syrebristen, men däremot hjälpa barnet att återhämta sig snabbare. Det skulle vara svaret.
Mm. Och vi kan väl snabbt säga att den här SAVE-studien då, Ola, den går ju ut på att vid sidan av, istället för att vi som idag på många ställen klipper navelsträngen, går ut med barnet till ett så kallat barnbord, ett barnrum närliggande, så har du utformat ett nästan lika samma som ska vara då inne hos mamman eller barnet.
Nej, vi gör det i mammans säng.
Vi
ska inte komplicera det med någon extra liten bord eller sånt, utan vi gör det vid fotänden och mammans säng.
Precis, och då ska man inte klippa navelsträngen, utan det viktiga här är att vi väntar, avvaktar. Ja.
Och där kan jag väl också berätta att vi är två stycken sådana här neonatologer och två förlossningsläkare och två barnmorskor från Barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi som har precis skrivit nya riktlinjer kring avnavling som vi bara väntar på att de olika föreningarna ska godkänna. Men om de godkänner det så kommer riktlinjerna i Sverige för avnavling vara att man ska göra det i samband med att moderkakan avgår framöver för vaginala förlossningar.
Mm. Och då vet vi att det tar olika lång tid. Den kan lossna efter 1-2 minuter och det kan ta upp till en timme innan den lossnar. Men om den lossnar efter 1-2 minuter, vill du klippa där?
Ja. Där var det är verkligen att du är påläst, Carina. Nej, men där är det väl det här med navelsträngen igen. Många barnmorskor säger ju att det ska vara när navelsträngen faller ihop, att den är tjock och blå från början. För att det är så mycket blod i den när barnets blodcirkulation fortsätter. Och sedan så blir den tunn och blek. Vi pratar, nu är det komplicerat kanske, men egentligen är det två saker. Det ena är att det är en hel del blod. Då. Nästan en tredjedel av barnets blod i moderkakan, alltså finns i moderkakan innan barnet föds. Och det ska då hinna gå över till barnet. Och den andra delen är ju då att barnet kanske kan syresätta sitt blod. Så om moderkakan har avgått, som du säger, så tidigt innan de här minuterna, skriker barnet och är rosigt, då tror jag att du kan klämma av navelsträngen. Medan om det fortfarande är liksom lite taget och inte riktigt har kommit igång att skrika och blivit rött. Alltså för det är ju där blodet tar vägen. När barnet skriker så öppnar det de här som jag berättade, att barn som föds drar ihop sina blodkärl i huden och musklerna. Men när det sen kommer ut och börjar skrika så öppnar de ju de blodkärlarna och tar emot blodet från moderkakan. Så har du ett rosigt pikt barn så tror jag att liksom moderkakan och blodet i det har gjort sin nytta. Men det tror jag bara, det vet jag faktiskt inte, för det är inte forskat på det sättet.
Men du vet att jag älskar ju Wait for White.
Ja.
Och du förstår ju precis, och ni där ute som inte har hört mig när jag har pratat om det här tidigare, så betyder ju det när Ola beskriver navelsträngen som lite tjockare och fylld med blod till att den är liksom tömd på blod och då har blodet gått in till barnet och barnet har fått sin mängd. För det är väl ändå så, Ola, också att i moderkakan så finns det 1-1,5 deciliter blod som är från början tillhörande barnet. Klipper du navelsträngen efter bara en kort tid, då får ju inte barnet det här blodet. Så det handlar om syre och det handlar om en mängd blod och med det alltså, så att inte barnet senare drabbas av anemi, järnbrist, sjukdomar eller järnbrist.
Ja, precis. Nej, det är ju det jag har, när jag nu tänker efter, hållit på att forska på i 15 år. Jag får ju ont i huvudet nästan bara jag tänker på det. Men i alla fall så är det ju det jag har forskat och visat att barn både i Sverige, helt fullt friska, välskapta barn om man uttrycker det så, har ändå nytta av att man väntar då, som vi gjorde, 3 minuter för sin utvecklingsskull. Och i Nepal, där jag också har gjort forskning, så får de ju dessutom väldigt mycket bättre hjärnförråd och blod, mindre risk för blodbrist ända upp till 1 års ålder. Så absolut är det så, även om man är fullt frisk. Och då, vi har ju börjat med det, och vi tror ju att egentligen fördelarna är ännu större om man då föds och har en syrebrist när man föds. Och för barn som föds prematurt då, som föds vid 7 månaders ålder eller tidigare, så kan ju det här minska risken för det barnet att avlida med 30%, bara att man väntar någon minut med avnavla. Så att det har ju väldigt, väldigt viktiga effekter som är nästan svåra att föreställa sig.
Mm. Och där kanske jag skulle, om jag backar jättelångt tillbaka, neonatolog är du, och det betyder att du är specialiserad på nyfödda. Mm. Och därav all den goda kunskapen som du har runt omkring det också. När vi ändå är inne på sen avnavling, så vill jag säga att det är ju också möjligt. Jag tycker att alla vid kejsarsnitt, alla doktorer, läkare är väldigt införstådda med när Carina vill ha bebis och moderkaka med intakt navelsträng, så att den får vänta en bra stund. Så det känns bra. Så får vi väl se vad forskningen säger om det fortsättningsvis när du har forskat på ett tag till.
Och varför vi fnissar här nu, det är ju för att om jag får prata om sen avnavling så kommer den här podden att hålla på i 3 timmar eller mer, eller hur?
Ja, men jag gillar ju det också. Och jag gillar wait for white, det är ett bra ord. Det är precis hur det ska se ut. Men du, tillbaks till syrebrist och asfyxi. Jag sa rätt eller fel i början. Är det exakt samma sak?
Alltså asfyxi är ju den svåraste formen av syrebrist. Man pratar då om att barnet kan ha hypoxi, då har man syrebrist, och sen kan man ha hypoxemi, då är det syrebrist i blodet, och så hypoxi är då kanske ut i vävnaderna, och asfyxi då är det ju att även de här mer centrala organen då, som hjärna och hjärta, börjar få syrebrist. Så det är ju olika gradskillnader. Så hypoxi är ju vanligare, och till och med då, som jag sa, kanske naturligt att man har en övergående syrebrist. För hypoxi betyder låg syre. Medan asfyxi, om jag har förstått rätt, så är det grekiska, betyder egentligen att man är pulslös, om jag minns det rätt. Och då är det just det, har det gått så långt att hjärtat slår långsamt eller inte slår alls.
Precis.
Ja.
Och så är det ju oftast med barn, att det slår långsammare, men slår gör ju.
Och att det slår långsamt där är inte, alltså det behöver inte vara att hjärtat mår dåligt, utan det kan vara att det bara reflexerna har slått till som skyddar hjärtat. Så det är därför jag kommer tillbaka till detta, att vi har en jättestark reflex som kan göra att barnet ser dåligt ut. Men det är inte förrän vi då börjar hjälpa barnet genom och stimulera det genom att kittla det, höll jag på att säga, eller gnugga det, eller sedan då kanske hjälpa det med konstgjord andning. Det är inte förrän vi ser hur fort det återhämtar sig som vi egentligen kan börja förstå, var det bara den starka reflexen, och då är det ju bara till tacka och ta emot att den fungerade, eller om det hade gått så långt så att faktiskt barnet han får en asfyxi som gör att barnet kommer att ta längre tid att återhämta sig.
Hur och när vet man om den här asfyxin har gett någon hjärnskada till exempel? Hur pass tidigt kan man se det?
Ja, alltså det letar ju förstås forskare efter att få veta detta tidigt. Man har ju tänkt att kanske till och med bara det här blodprovet som man tar i navelsträngen skulle kunna hjälpa till. Men det är ju inte bra att göra det. Man har väl sett att barn som inte har kommit igång och andas själva vid 10 minuter, då kallar man, alltså den här, vi räknar ju de här poängen för, som många har hört, APGAR-poängen, där man kan ha upp till 10 poäng. Har man under 4 vid 10 minuter, då är det en riskfaktor. Men det finns fortfarande, kan mer än hälften av de barnen som har det bli friska. När man sen har behövt mycket hjälp, där man inte kanske orkar riktigt andas. Det kan ju vara så att barnet har så mycket mjölksyra i kroppen så det inte orkar andas. För det är ju det, en av sakerna som har hänt är ju att barnet har så mycket mjölksyra i kroppen så att de är helt utmattade och inte orkar andas ens. Och det kan det vara då, fast att egentligen hjärnan inte behöver vara så påverkad. Men när man sen kommer in till neonatalavdelningen så tittar vi ju på blodsocker och försöker avgöra det. Och sen finns det ju olika blodprover där man kan titta på hur mår levern, hur mår hjärtat, hur mår njurarna. Och så försöker man ju bygga ett litet pussel där. Men fortfarande så vet vi då att de allra flesta barnen kommer återhämta sig fint. Men vi får ju ändå liksom lite ledtrådar. De barnen som är lite mer sjuka, för man kan säga så här att antingen så hämtar man sig snabbt eller så börjar man få den här huvudvärken och är irriterad och skrikig. Och, ja, man har, jag tänker liksom, det är som man har huvudvärk några dagar eller något dygn. Och där vet man att de barnen blir friska, utan det är barn som snarare är lite trötta och framförallt kan få kramper, en slags kramper, precis som vid epilepsi längre fram i livet. Mm. Har man det, då vet man att ungefär en tredjedel riskerar att få någon slags följd. Och då är vi ju nere på de här barnen, 1 på 1000 eller något sånt. Det är ju väldigt sällsynt. Men de flesta, jag sa en tredjedel, så de flesta även som har kramper kan återhämta sig. Så ni förstår att det här är väldigt svårt. Även när barnet har svåra bekymmer så är det fortfarande en hel del av barnen som kan återhämta sig. Så sen gör man magnetröntgen som kan hjälpa oss. Och till sist så kan man göra sånt här EEG där man ju tittar på hjärnans elektriska aktivitet. Allt är pusselbitar som där vi försöker lägga ett pussel som fortfarande är en dåligt pixlad bild, eller hur man nu ska säga. Det blir inget tydligt och klart pussel förrän vi i så fall följer upp barnen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nej, och ni är ju så himla snabba på att ta hand om barnet. Och även om det är mycket sladdar och slangar och sprutor och så här, så finns det ju en mening med alla dem som ska kunna hjälpa barnet till, ja, dels som du säger, undersöka, lägga de här pusselbitarna, men också ge syre och näring samtidigt.
Sen kan man ju säga då att en del barn föds ju och där man inte har tänkt så mycket på att de har haft syrebrist, men som ändå beter sig som om de hade syrebrist när de föds. Och de barnen, de är också väldigt ovanliga. Det är också kanske 1 barn på 1000 eller färre, men de kan ju födas med en infektion. Och har man både en infektion och en syrebrist, ja, det är klart att då är det ju värre. Och jag tänker att du tänker säkert prata om det, de barnen som föds och har bajsat i fostervattnet. Där de kan ju, där blir det så här att det blir svårare för dem att återhämta sig efteråt, för de har då bekymmer med sina lungor. Och då är det ju svårt för oss också att hjälpa dem lika lätt, om man nu ska uttrycka det så, som om man hjälper ett barn som inte har någon liksom komplicerad, ingen inget tillstånd som gör det svårare för oss att hjälpa det.
Men att man bajsar i fostervattnet kan ju vara att det kan man ju göra för att man just inte mår så bra.
Mm, precis.
När man ligger där i magen. Och det behöver ju absolut inte vara någonting. Vi ser ju det vi kallar mycket fostervatten tämligen ofta.
Verkligen.
Och det kan vara gul färgat, det kan vara lite grönt, det kan vara lite brunaktigt. Och alldeles som ofta så är ju det inga problem. Men just i det här fallet kanske när det blir en kombination av liksom fostervatten, barnet kanske har mått dåligt innan. Ja.
Mm. Och då är det framförallt de barnen som lyckats ni hade ju ett jättefint program om detta för någon månad sedan eller några veckor sedan om meconiumaspiration. De som lyckas få ner fosterbajset i meconiumet i lungan så att de får, precis som du sa då Rebecca, en kemisk lunginflammation. Och lungorna är ju ett väldigt viktigt organ för ett nyfött barn, för de ska ju liksom, de har ju inte använts, så plötsligt ska de användas till max. De ska gå ju från att vara legat och sovit till att vara jättepigga på bara några få sekunder, och blir de då lite störda där så kan det ge oss bekymmer i och hjälpa barnet att syresätta sig ordentligt. Och har de då dessutom då haft en syrebrist så det är ju en av de sakerna vi har mest respekt för som jobbar med nyfödda barn, så är det de barnen.
Men då, finns det några andra organ som kan påverkas än, du pratade nu om lungorna då med andningen och så vidare, men du pratade innan om hjärna och hjärta. Finns det andra organ som kan påverkas?
Hjärnan och hjärtat är ju de som är känsligast och mest beroende av syre, och det är därför de här reflexerna är gjorda för att spara dem. Men det gör ju då att njurarna kan få en mer påverkan, och det är ganska ofta som man ser då att barn som har syrebrist att de inte kissar på ett dygn eller så. Det är inte alls ovanligt. Det finns enstaka barn som får liksom mer långtgående njurproblem, men det är ingenting som är det som jag alltså ser. Det är väldigt sällsynt skulle jag säga, men att njurarna är väl där vi märker i alla fall en övergående att de först inte kissar alls och sen efter några dagar kan börja kissa jättemycket eller kissa väldigt mycket. Det är en vanlig biverkan. Och det var en barnläkare uppe i Stockholm som undersökte detta med de barnen som hade haft den svåraste formen av syrebrist och som hade fått en behandling som vi kallar för kylbehandling som vi kan återkomma till. Men när hon undersökte de här barnen i tonåren så såg man inte så jättemycket påverkan på deras njurar. Så det verkar som att njurarna har en bra förmåga att reparera sig. Det skulle man väl kunna tolka hennes forskning som sådan.
Du nämnde också att ni kollar levervärden på de nyfödda. Så då antar jag att levern också är ett organ som kan påverkas av det här?
Ja, levern påverkas, men levern är väl det verkar vara en väldigt den kan vi liksom den kan vi stressa ganska mycket, och den kan återhämta sig ändå, för att jag har liksom aldrig, och det kan vara brist i min utbildning, men jag har liksom aldrig stött på att barn har haft långvariga leverbekymmer efter en syrebrist, så den är nog ganska tålig helt enkelt.
Men du, en korkad fråga, är det när vi återgår till hjärn och hjärt asfyxi, är det skillnad mellan de två?
Hur menar du med skillnad?
Men jag vet inte. Ser man skillnad på barnet på något sätt, att det skulle vara det ena eller det andra? Utan men, det får
så här kan man säga det, och nu tror jag att vet hur jag ska förklara. Att det är ju så här att när blodet kommer ut från hjärtat, så det första stället som blodet kommer till, eller liksom där det prioriteras mest, det är ju till hjärtats egna blodkärl, det som heter koronarkärlen. Så hjärtat ser ju till att försörja sig själv först. Sedan när liksom blodet fortsätter, så är liksom den första blodkärlen som finns går till hjärnan. Så att de två är liksom, ja, det är de som har motorvägen av blod från hjärtat, kan man säga. Medan de andra, det liksom är, tar det längre tid och det är, ja, det blir liksom, kan bli sämre och sämre blod ju längre ut det kommer, eller hur man nu ska uttrycka det. Så hjärnan och hjärtat har det bra på det sättet. Men sen är förstås hjärtat en muskel. Och där är det ju, det har vi väl nästan alla någon gång hört talas om, vad heter det, kramp, vad heter det?
Epilepsi. Ja,
nej, det här som vuxna, kärlkramp som är en slags vuxna, äldre människor får ju syrebrist i sitt hjärta och får kärlkramp, de får liksom ont i hjärtat då, och man kan få, det är liksom en hjärtinfarkt, det är ju också en syrebrist när inte blodcirkulationen till hjärtat kommer till. Så vi, när vi ska bedöma hjärtats påverkan, så tar vi samma blodprov som man tar för att titta på om en vuxen har fått hjärtinfarkt. För det är ju ett tecken på hur mycket muskeln är skadad. Och om barnet har haft en påverkan på hjärtat, så kommer hjärtat då ha svårt att hålla barnets blodtryck. Det kommer till att jobba sämre för att det har blivit försvagat. Men det är en muskel, och en muskel har nästan alltid bra förmåga att återhämta sig, och särskilt det nyfödda hjärtat. Medan hjärnan har ju så många olika delar i sig. Hjärnan har lillhjärna och storhjärna, och det är inre delen av hjärnan och yttre delen, och det är hjärnbarken och det är gul substans, inte gul, men vit och grå substans. Och så liksom där kan det vara väldigt svårt att veta vilken del av hjärnan som är känslig och var en eventuell påverkan sker. Nu blir detta kanske en lite lång förklaring, men så på det sättet, så hjärnan visar sig genom hjärnan kommer till att antingen bli lite svullen om det är syrebrist, och barnet får liksom ont i huvudet och blir irriterat och har svårt och liksom spänt och, ja, väldigt svårt att trösta. Då är det liksom har varit en lite lindrigare syrebrist, och medan det då, om hjärnan blir mer, har för mer syrebrist, ja, då blir barnet trött och vaknar inte riktigt, utan och liksom musklerna, eller barnet rör inte sina armar och ben om hjärnan har varit mer påverkad. Medan hjärtat i sin tur då, där ser man det som att hjärtat kan ha lite jobbigare för att pumpa runt blodet, och då märker man det på barnets blodtryck.
Hur länge då? Olika plåga barn beroende på hur stor syrebristen är.
Ja, det är det ju, och det här, så därför märks det ju direkt, och sedan så är det är på något sätt det som blir en hjälp för oss att se hur lång tid det tar. Men om jag tänker, ska vi kalla den här de här barnen som hamnar på neonatalavdelning som har haft en övergående syrebrist, det kanske är ett barn på, vad kan det vara? Jag vet inte riktigt, men det kanske är ett barn av 50 som föds, eller ännu mer sällan, som kommer och läggs till oss för och liksom övervakning på grund av en asfyxi. Det finns ju andra skäl, att man läggs ju mycket vanligare in att man läggs in för att man har det lite jobbigt med andningen eller gulsot eller så. Men de barnen som läggs in hos oss och har haft en syrebrist. Och nu, ja, jag kanske ljuger, alltså jag jobbar ju mest på en förlossning där det är 5000 förlossningar, och det här är ju inte ens en gång, eller det kanske är en gång i månaden. Eller, ja, så det är väldigt sällan. Det är mindre än en gång på 100 i alla fall. Så de barnen som kommer in då, det vanliga är att de är då irriterade eller lite trötta, och att det sitter i några dagar. Oftast så ser man att de här barnen börjar pigna till och vilja suga lite mer och börjar liksom bete sig som bebisar när de är mellan 2 och 5 dagar gamla. Det är det allra vanligaste.
Så det behöver inte vara någon bestående skada på de här barnen? Som
det är ju ytterst sällan. Bestående skada, jag skulle säga att det är ju mindre än, jag tror det är en promille eller mindre för att man ska få en bestående skada. Det är väldigt sällsynt att det blir en bestående skada. Så om ni säger att alla föräldrar är rädda för detta och oroliga för det här med syrebristen, så är man ju orolig för någonting som är mycket, mycket sällsynt. Men som förstås är hemskt när det händer. Jättehemskt. Och det är väl därför som det är så lätt att hamna i den här oron ändå. Ja,
precis. Ola, om man läser om asfyxi, då stöter man ofta på förkortningen HIE.
Mm.
Vad är det för någonting?
Ja, nej, men det är väl någon slags grekiska då. Att det är hypoxisk, betyder då syrebrist. Mm. Och ischemisk är också, eller det kanske är mer brist på blodcirkulation. Så det är hypoxisk för H, ischemisk brist på blodcirkulation, I. Och så encefalopati, det är sjuk hjärna. Så det är, kan man säga, det är när hjärnan har blivit sjuk eller ska påverkad på grund av syrebrist och dålig blodförsörjning.
Mm.
Och det är då, där ser man då att den delar man in i tre olika former. Och hade jag ju i huvudet innan vi skulle träffas, men jag vill minnas att detta är ett barn på, ja, nej, nu ska jag, du kommer inte ihåg, Rebecka, vad det var, va? Alltså det är ju, antingen är det ett barn på 200 eller ett barn på 2000. Det är väldigt sällsynt i alla fall. Och då HIE grad 1, det är det här som jag beskrev, barnet som är irriterat. Det är lite skrikigt, har svårt att komma i ro, ligger och knyter sina händer. Och de barnen kommer till att återhämta sig allihopa. Mm. Och det är grad 1 av HIE, så liksom även om man har fått en sån här HIE, hypoxisk kemisk encefalopati, så betyder inte det att det är liksom, man behöver tänka att uff, nu har detta gått illa. Sen nummer 2 då, den lite svårare formen, det är barn som snarare blir lite slöa, kanske inte har så bra reflexer, det är svårt att liksom få dem att reagera, och som då också relativt ofta visar upp kramper. Och inte ens bland dem då, de som har det, så behöver det vara att de får några, mer än hälften av dem verkar kunna växa upp och bli helt friska. Medan däremot den tredje formen, som jag under 25 år har sett 2 gånger, där är det en där man liksom nästan är medvetslös. Barnet är i, eller man kan nästan kalla det för koma. De går liksom, reagerar inte när man försöker kontakta dem, och de har ju fått en svår hjärnskada, men de är ju också ytterst sällsynta.
Mm. Jag som gillar att forskningsnörd eller vetenskapsnörd, säger Carina. Jag blev tvungen att ta reda på hur vanligt HIE är. Och enligt en artikel i Läkartidningen här, så mellan 1-6 på 1000 nyfödda, står det.
Mm.
Så det är lite, de barnen mår lite sämre, kan man helt enkelt säga.
Men många av dem kommer ändå återhämta sig.
Mm. Mycket bra att du säger det. Det är vi glada för. Men du, intensivvård behövs.
Ja, återigen så behöver en del av de här barnen intensivvård. De här lite skrikiga, de behöver kanske bara mat, för de vill inte, alltså de som är irriterade, de kan inte fokusera på amma. Och dessutom har de oftast gjort slut på de egna sockerförråd som de hade innan födelsen. För det har ju fullgångna nyfödda har ju lagt på sig reserver även av socker. Men då har de hunnit att göra av med dem, så de behöver oftast sond. Och en sån här liten slang man stoppar ner näsan ner i magsäcken och man ger dem extra mat. Ibland kan de behöva dropp. Och sen övervakar man dem. Och ibland vill man titta på deras blodtryck beroende lite på hur de kissar och sånt. Så de får stanna, men många gånger just för att de har svårt att äta, komma igång och amma, för att de har den här huvudvärken och är irriterade. Sedan om man då har en lite svårare form med kramper, då har ju oftast, liksom just som jag berättade, njurarna, att de kissar lite dåligt. Hjärtat är kanske lite svagt och har lite lågt blodtryck, så att man måste hjälpa till och göra att hjärtat pumpar tillräckligt och så. Så då kommer vi till det, absolut en intensivvård som i stort sett alltihopa handlar om att hjälpa barnet att återhämta sig själv. Man försöker bara understödja barns egna förmåga att återhämta sig själv. Och ibland då, om de då, hjärnan är den djupaste delen av hjärnan, som är nästan de som mest som har lättast eller svårast för syrebrist, det är ju andningen. Men andas de då inte själva, då är det ju, händer det ju att barnen behöver ligga i en sån här så kallad respirator, alltså få hjälp med sin andning också. Men det är ju väldigt sällsynt det också. Men händer detta? Ska jag fortsätta prata eller har ni någon fråga?
Nej.
Jag väntar på att du ska svara på det som jag tänker att jag ska fråga.
Händer detta då har vi kriterier att om barnets Apgar då har varit under 5 vid 10 minuter, om man har behövt att ge hjärt-lungräddning i 10 minuter, om barnets sån här blodprov i navelsträngen, syre pH har varit under 7, eller om barnet då är väldigt slappt eller har dåliga reflexer, så kan vi ju hjälpa barnet att återhämta sig också genom att lägga det i en dräkt som kyler barnet till 33,5 grader i 3 dagar. Lite ungefär som när man lägger is på en fotled igen då. Så kallas detta då för hypotermi. Och där har man visat då att om man då gör detta så minskar man på de skadliga. Alltså när barnet ska reparera sig själv så finns det både läkande processer och skadliga processer. Och genom att kyla ner barnet då till de här 33,5 graderna så understödjer man de läkande processerna och bromsar de skadliga processerna i hjärnan.
Hur lång tid pågår en kylbehandling?
3 dygn på 72 timmar.
Ligger de i kylbehandling hela tiden?
Det är viktigt att man håller den här temperaturen. Den ska vara stabil och det är därför ligger de i en dräkt där det är vatten med den här temperaturen som cirkulerar. Och en del barn kan acceptera det, men väldigt många barn behöver man liksom då söva eller sedera och ge lugnande, för att det kan man ju bara föreställa sig själv hur mysigt det hade varit och frysa, för det gör man. Så att de barnen, där händer det ofta att vi hjälper dem då, eller vi söver ner dem lite för att de ska ligga och återhämta sig och få hjälp med den återhämtningen.
Och efter de 72 timmarna?
Då låter man temperaturen långsamt stiga upp till kroppstemperatur. Det får inte gå för fort det heller. Utan då, så brukar vi säga att det ska ta ungefär 12 timmar för att man ska kunna komma upp i sin vanliga temperatur igen. Och sedan så efter det så tittar vi, liksom hjälper vi ju barnet, och då har de här skadliga processerna avtagit. För det vet man, det är första dygnen som de är, och sen väntar man då och ser vad barnet, man minskar på den här sederingen, alltså sömnlugnande medlen, och så ser man hur barnet mår när det kommer ut ur den här behandlingen då. Och det har varit väldigt bra när man gjorde de här studierna. Det är ju snart 20 år sedan, eller det är väl 20 år sedan man gjorde det här och började med detta, och det visade ju väldigt bra effekt på barn som har haft den här typen av väldigt svår syrebrist som är så ovanlig.
Men du, det handlar då om att få in barnet ganska omedelbart eller så snart som möjligt till den här kylbehandlingen.
Ja, man brukar säga inom 6 timmar.
Mm. För annars så börjar ju den här mer skadliga processen, tänker jag.
Ja, och det är där jag kommer tillbaka till det här med vrickningen av foten. Att oftast är det ju så här att när man vrickar en fot så får man jätteont precis ju direkt efteråt. Och oj, man kan liksom knappt röra sig. Men sen kan det ju gå över. Sen har man några timmar där man kan stå på foten. Men sen går man och lägger sig. När man vaknar dagen efter så har den svullnat upp jättemycket och blivit dålig igen. Och lite så där är det med barn som har haft den här svåra syrebristen. Att de kan gärna ha en period under några timmar när de mår lite bättre. Och sedan blir de sämre igen. Men då handlar det om de här barnen som har haft den riktigt svåra syrebristen som var så ovanliga igen. Inte de här som är lite sladdriga när de kommer ut och som återhämtar sig på några minuter. Där finns inte den här risken.
Kan man ge kylbehandling vid alla neonatalavdelningar i Sverige?
Där rekommenderar man att man ska göra detta på de enheterna där det finns där man kan skaffa sig vana för att kyla barn. Mm. Det kan bli ju, ja, kylar man barnet så kan det liksom påverka både hur hjärtat slår och hur blodcirkulationen är och hur, ja, det kan liksom bli, och de här barnen har ju mycket biverkningar ändå av syrebristen, så det är framförallt universitetssjukhusen. Sen finns det några sjukhus till som har stora förlossningar som har skaffat sig den vanan och som kan detta. Så att mindre sjukhus, där åker man med barnet till ett större sjukhus för att ge den här kylbehandlingen. Men då kan man ju under tiden låter man bli att ge värme till ett nyfött barn. Särskilt de här som då är lite stilla. Alltså barnen som har så här mycket syrebrist, de som jag sa, de är inte de här irriterade skriker, utan de är ju väldigt lugna och kanske ligger helt stilla, så de blir lätt kalla ändå för de inte har någon egen kroppsmotorik. Så då kan man, det kallas för passiv kylning då, att man bara inte låter bli och ge dem någon värme. Så att där kan man liksom hjälpa dem till ner i temperatur bara genom passiv kylning under transporten.
Mm. Okay. Och det är skillnad på det här, för att normalt så säger vi att barn inte ska bli avkylda.
Precis.
Vi vill ju att när man lägger sig på det här värmebordet eller i en säng eller hud mot hud, så vill vi ju inte normalt att barn ska gå ner i sin temperatur.
Nej, verkligen inte.
Så att det gäller ju hela tiden att hålla skillnad på...
Här är en väldigt, väldigt, väldigt speciell situation.
Ja.
Där ju dessutom då, annars när man går ner i temperatur så har man ju inte barnet under övervakning, men när man har det här då följer man ju barnets blodtryck och hur hjärtat slår och syremättnad och blodsocker. Det, ska man kyla ett barn så krävs det att man har kontroll på liksom barnets alla organ och ser så att liksom de får det de ska under de här 3 dagarna eller dygnen.
Sa du hur många barn som kräver kylbehandling?
Ja, nu så sa ju Rebecka att det var 1-6 barn på 1000 som har HIE. Och då först så skulle jag säga att det kanske är 1 på 1000.
Mm.
Något sånt. Jag skulle säga kanske ännu mer sällan än så faktiskt. Men någonting sånt är det nog. Det är ju återigen där... Där har det väl varit så här att man har ju börjat, när man gjorde studierna i Sverige är det från vecka 36, för att alltså om man har kommit till graviditetsvecka 36, föds man innan dess så vet man inte riktigt om det har samma, alltså man har inte forskat på det och sett om barn som föds för tidigt har samma glädje av kylbehandling eller om de får mer problem. Och sen så har det funnits, i alla fall i andra länder, har det ju funnits då en tendens till att man har tyckt att det inte var bara de här allra svårt sjukaste barnen som skulle få kylbehandling, utan att även de som var lite mindre sjuka, det blev gärna en glidning. Så jag har inte någon uppgift om det i Sverige, men jag vet att det är beskrivet i andra länder att man har börjat att ge lite eller kylbehandling till även barn som inte har den allra, allra svåraste formen av syrebrist. Men det kan inte jag säga hur det är runt om i Sverige.
Mm. Men det är fortfarande prematura som får behandlas med kylbehandling?
Nej, tvärtom. Barn från vecka 36 uppåt.
Från 36.
Mm. Det är fullgångna barn. Och det är ju prematura som föds får ju sällan syrebrist. Alltså ett barn som har syrebrist, de kommer ju ut, precis som du säger, som en trasa. Och de börjar ju inte skrika av sig själva. Barn som föds prematurt, de, nästan alla de har ju inte haft syrebrist. Utan de skriker till och med om man är föds i vecka 23. 17 veckor för tidigt så försöker man liksom nästan eller skrika till eller göra något ljud ifrån sig. Men där tappar de orken och andas. Så de behöver ju hjälp med sin andning för att inte få syrebrist efter födelsen. Men det är mycket, mycket sällsynt med syrebrist. Det skulle väl vara just den här sådana akut att moderkakan lossnar en ablatio då. Det är väl den vanligaste orsaken.
Mm. Ja, vilket spännande ämne, Ola.
Ja, jag hoppas lyssnarna hinner med här. Vi kastar oss mellan olika saker, men Men det är ju så, det är som du säger, det är så många saker, det här är så centralt. Alltså tänk, vi ska födas allihopa och vi går igenom den här risken av att få syrebrist när vi föds. Jag kan tänka mig att man tänker, men det är inte bättre alla barn föds med kejsarsnitt då, men det finns ju andra som menar att det är precis, det kanske är en för, alltså vi kanske måste gå igenom det här och få igång kroppen. Alltså att den här stressen eller de här reflexerna av den här övergående syrebristen hjälper oss att förbereda oss för livet. Så att vi ska nog inte tänka att vi ska liksom försöka undvika den här övergående syrebristen. För har liksom den mänskliga kroppen liksom utsatts för det i så här många tusen år, så vill jag ju tänka att då har man liksom byggt in att det ska vara en fördel att göra det även när man sen växer upp. Jag tillåter mig tänka det utan att ha någon liksom belägg för det.
Ja, idag finns det ju två förlossningssätt och det beror ju på många orsaker varför man
ibland så är ju det bästa för barnet.
Ja,
exakt. Både för mamman och barnet så är ju det många gånger det kan vara det bästa att göra kejsarsnitt utan tvekan. Men jag tror inte att bara risken för syrebrist, alltså att oron för att barnet ska få syrebrist, det skulle jag ju inte säga skulle vara ett då kan det hända att man tänker lite för kortsiktigt och glömmer att barnet kanske kan ha glädje av att födas och bli stressat också. Det vet vi ju inte riktigt. Liksom.
Nej, men där ser man ju skillnad på barn faktiskt som föds via kejsarsnitt, magfödsel eller vad man vill kalla det, mot vaginala födslar. Att barn med planerade snitt, de tar ju oftast längre tid på sig innan de startar upp sin andning. Och det handlar väl precis om det här som du säger, att den här födande kanalen, den har väl kanske gjort någonting med kroppen, både alltså, med barnet och förberedelsen där inför det här.
Ja, och det är precis som du säger, Hugo Lagercrantz som jag nämnde innan, han har ju visat det då att den här stresshormonerna som barnet bildar när de föder vaginalt, de sätter ju igång en slags länspumpa som pumpar bort vattnet från lungorna, lungvätskan. Så att när barnet är mer stressat så kommer barnet att suga upp det vattnet som finns i lungorna snabbare och få lättare att andas. Och även hjälper till att hålla uppe blodsockret precis när man är nyfödd. Så att det är ju visat, men sen om det har någon betydelse längre fram i livet, det vet man inte. Men det är precis som du säger, andningen har man ju större förutsättningar att andas obehindrat om man föds med via vaginan, via magen då.
Nu är vi så proffsiga så att vi vet ju att så här är det med barn, så att vi ser ju alltid till att hjälpa dem som inte kan hantera det. Så de barnen mår ju superbra också.
Alla barn ska ha sin bästa start, visst är det så?
Så är det Ola. Ja, är det någonting som du tycker vi borde fråga dig om? Som jag glömt?
Nej, alltså jag kan tänka mig, det här väcker ju jättemycket frågor, för just att det finns den här oron, och det här är ju ett ganska komplicerat förlopp. Liksom, ska man ta med sig någonting från detta så är det nog verkligen detta att liksom barnet, att man kan lita på att ens barn har många, det är inte bara en utan liksom flera reflexer inbyggda i sig för att hantera en övergående syrebrist. Jag tror verkligen det är det som är det viktigaste att ta med sig från när man tänker på det här med syrebrist. Och sen är det klart att jag vill gärna göra lite liksom reklam för vår SAVE-studie som vi har i Ystad, Malmö, Lund, Halmstad, Näl i Trollhättan, Vänersborg. Vi startar Falun på måndagen 26/9 och snart Södersjukhuset, och att mammor som bor i de orterna jättegärna får påminna sin barnmorska om att de vill vara med i den studien. Det kan jag väl passa på.
Det får du absolut, och det ska du göra. Och då tycker jag att vi kan tillägga att du och jag har pratat om det här i ett tidigare poddavsnitt. Inte bara sen avnavling utan också SAVE-studien. Så om ni scrollar ner några månader eller vad det blir nu, tiden går så fort, men de finns där, avsnitten som ni inte vill missa med barnläkare Ola Andersson. Och den här SAVE-studien då som ska påvisa, och där man ska se då att istället för att springa iväg med barnet, låta barnet vara hos mamma i trygghet med allt vad det ger barnet,
ja,
i form av, ja, lugn och bra hormoner. Och att inte behöva klippa navelsträngen.
Nej, men alltså, för att säga det, vi var ju i Falun här nu och undervisade, och la vi bara ut en liten notis på Facebook om att vi ska starta upp i Falun. Och det är 4 kvinnor som har skrivit in där och sagt att de hade önskat att man kunde ge den här hjälpen till barnet in i mammans säng. För de hade ju varit med om att barnet kom ut, var medtaget. Och då är det precis som du säger, det är ju inte bara att man gör så, utan detta är ju både internationella och nationella riktlinjer. Så ska man ju, om inte det är en studie, så är det ju liksom, det är ju liksom starka riktlinjer både internationellt och nationellt att man ska se till så att man kan ge konstgjord andning inom 1 minut. Och då måste man klippa navelsträngen och gå iväg med barnet till ett annat rum. Eller om man har ett bord inne på samma förlossningssal. Men i alla fall, och då ligger mamman där och ser sitt barn försvinna med en barnläkare och pappan. Och jag, som sagt, det var flera kvinnor som liksom har starka minnen av detta, att ha blivit separerade och inte vetat vad som hände med deras barn. Så att det liksom, oavsett om detta hjälper barnet, så är det ju en av de starkaste liksom intrycken vi har. Det är ju just denna glädjen av, eller hur man ska säga, fördelen av att vi är alla i samma rum och hjälper barnet.
Mm. Den där separationen är ju jätteviktig.
Mm. På många den ska sätt. Vi inte underskatta.
Ska verkligen vi absolut inte göra. Så att det här är någonting bra vi jobbar för.
Hoppas det. Jag hoppas, som sagt, det är säkert för barnet. Det är ju minst lika viktigt att se till så att det är det för både mamman och barnet.
Mm, och partner.
Mm, och partner. Alltså,
familjen. Familjen i centrum. Ja. Ola, tack snälla för bra information om syrebrist, asfyxi. Vi har blivit klokare. Jag hoppas ni där ute har fått mer information. Mm. Och vi hoppas väl att du snart är tillbaka också. Det får inte ta så lång tid. Nu har det tagit flera månader. Soon be back, Ola, yeah, Andersson, barnläkare.
Jag är så glad att ni har förtroende för mig. Det tackar jag för.
Absolut, absolut. Stort tack för det. Rebecka?
Jajamän.
Det här var väl spännande, viktigt.
Ja, jag har lärt mig jättemycket. Jag ska faktiskt gå tillbaka och lyssna på det avsnittet flera gånger, för det är just det här jag skulle liksom vilja ha. Nej, men det här vill jag ha med mig när jag sitter på mödravården och pratar med oroliga föräldrar. Då kommer jag plocka fram det här avsnittet.
Ja, men absolut. Ja, men det är bara att hänvisa till det här, så kan de lyssna själva. Och vi har fått lite mer kött på benen, och det känns ju fantastiskt. Men du, nästa vecka är en ny vecka, och om vi tittar framåt, om vi tittar bakåt, så har vi ju, jag vet inte hur många det är, närmar sig 300 avsnitt, så ni kan bläddra, scrolla i listan där, och annars så har vi fler intressanta i framtiden, så häng med oss fortsättningsvis och på Instagram, Babys Podcast. Ta väl hand om er, ha det bra, hej så länge.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.